Politiken i TV4 om valets förlorare väntar fler avgångar och vilka står redo att ta över. Öppna dörrar eller låsta positioner. Vi pratar om spelet om makten efter statsministerns avsked och om kohandeln och spelet bakom riksdagsfasaden. Inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun? Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ta en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käbbel.
Det är bara käbbel.
Det
är bara käbbel.
Ja, välkomna, ett nytt poddavsnitt. Vi har ett valresultat, i alla fall ett preliminärt valresultat att förhålla oss till. Det finns mycket att diskutera. Det gör vi här i Käbbelstudion med Jens B. Nordström och Per Hermarud som sitter här idag. Varmt välkomna bägge två och kul att ni lyssnar. Och just idag tänker jag, när vi spelar in podden och sitter här, det är fredag förmiddag. Befinner vi oss liksom mitt i stormens öga? Vi är liksom efter valrörelsen, det har rört till sig lite i veckan nu, men vi är ju en bit innan riksdagen öppnar och när vi nu ska få ordning på makten.
Ja, det är ju ett informationsvakuum kan man säga. Vi törstar ju efter information allihop. Vad händer nu? Hur ska det bli? Hur går det för Ulf Kristerssons lag? Jag har pratat med flera inom partierna och det verkar vara en strategi att man lägger locket på och tänker inte delge i stort sett någonting, utan det kommer vara tyst fram tills Kristersson bestämmer sig för att prata. Ungefär så beskriver man strategin.
Men sen så tror jag det liksom har lite grann att göra med att alla är lite trötta också. Att nu är det så här, nu har vi fått ett valresultat, förhandlingarna är igång. Och lite grann så tror jag att, jag ska inte tala för dig Per, men vi är alla lite möra här. Och i de politiska partierna så är det ju samma sak också. Så jag tror att alla tar en liten andningspaus här nu innan man liksom sen ska... De som har tagit makten ska höja tempot igen.
Ja, men så är det. Och de har ju naturligtvis inväntat det här resultatet som kom här nu. Man har visserligen förberett sig från Ulf Kristerssons lag under många år och haft en förberedelse, men det är ju först nu man egentligen kan börja snickra på riktigt. Det är nu man visar korten på borden. Vad är det jag har suttit med i kortleken hela tiden? Är det med? Det är nu man presenterar vem vill ha talmansposten, vill SD ha M-huset, vilka utskottsordförandeposter är det som gäller och vilken sakpolitik är det som gäller? Det är nu det börjar på riktigt.
Och det är det vi ska prata om idag, men vi tänkte börja podden idag med centerledaren Annie Lööfs känslosamma avgångsbesked efter valförlusten.
Politiken, det är en väldigt tuff bransch. Det är hårt klimat. Och jag vill därför be alla kollegor, alla förtroendevalda, alla medmänniskor att tänka på att vi alla bara är människor. Vi måste ha respekt för varandra. I hur vi uttrycker oss i kommentarsfält, i debatter, när vi pratar om varandra. Kom ihåg att det man vinner kortsiktigt på populism och hatfull retorik undergräver det demokratiska samtalet på sikt. Demokratin, den bygger ju på att vi måste ha politiker även i framtiden. Och då kan vi själva inte bidra till en miljö där andra inte vill eller vågar att engagera sig.
Centerledarens ord efter avgångsbeskedet. Det här biter sig fast, Jens.
Nej, men det blev ju väldigt omtalat att hon var så pass personlig i det här. Men det är klart att Annie Lööf har varit utsatt som politiker. Det är inget tal om det. Och det har varit många osmakliga inlägg på sociala medier och liknande. Och sen ska vi ju inte heller glömma bort att det var ju ett planerat mordförsök på en också i Almedalen där man nu just nu håller på och tröskar igenom rättssystemet. Och det är klart, sånt påverkar. Sen finns det andra saker som gör att hon förmodligen väljer att ta sin mats ur skolan också. Men jag tror att många blev lite gripna över den här väldigt personliga appellen.
Gripna, var det någon som blev förvånad? Blev du förvånad, Per?
Ja, jag var i riksdagen och satt där och så plötsligt kom ett pressmeddelande från Centern att nu skulle han säga någonting om sånt vad.
Med kort varsel?
Med mycket kort varsel, och då började vi spekulera om kommer avgången nu. Och det gjorde den. Sannolikt gör det ju ner för att hon inte får bli minister. Om Andersson hade vunnit, ja, då hade ju med all sannolikhet Annie fått bli minister. Och då hade hon med all sannolikhet tyckt att det var betydligt roligare att gå till jobbet. Nu ska hon då sitta i opposition i 4 år och driva en ny valrörelse och driva partiet till nya framgångar. Ja, det är klart, efter att ha jobbat i 11 år dygnet runt. Det är ingen liten uppgift. Och nu har hon dessutom en familj att ta hand om. Så att det är
tufft på hemmaplan under de här åren också. Och bilda familj och sjukdomar och annat. Och Jens, jag tänker så här. Många pratar ju om att hon har glömt bort liksom grunden. Jordbrukarna, bondeförbundets liksom grund, och att man är någon stor form av storstadsfokusering nu. Ligger det någonstans ett krav på hennes avgång också, skulle du säga?
Jo, men det har ju kommit sådana röster, även om de inte har varit många. Det ska man komma ihåg också, att det är ett dåligt resultat Centern gör. Man backar över hela linjen. Men det som jag tror framförallt oroar många centerpartister är att man backar i många av de här klassiska centerbygderna, de här festerna där man har haft väldigt höga procenttal traditionellt sett. Man backade ju 18-19% i Storumans kommun till exempel, 13% i Bräcke. Det här är områden där Centerpartiet är vana att vinna och helt plötsligt inte gör det. Och vi gjorde faktiskt dagen innan Annie Lööfs avgång ett reportage om just Bräcke. Och vi kan lyssna lite igen på hur några av ortsborna pratade då.
Ja, att de börjar köra mer mot storstäderna.
Du tycker att det har blivit mer storstadsperspektiv?
Ja, det tror jag.
På vilket sätt då?
Nej, men de har ju glömt bort landsbygden. Så är det nog.
Centern, det är ju ett gammalt bondeparti. Och det har de ju kommit ifrån, tycker jag då.
Jag tycker de är absolut orättvis mot Annie Lööf, för fan, det är ju en stark kvinna. Ja.
Så några Bräckebor där när vi besökte.
Jo, men så är det ju. Det här märker man ju, det här missnöjet, att man tycker att man har tappat sitt fokus som landsbygdsparti. Och vi ska inte säga att Annie Lööf är ett bondeoffer, för hon är väl snarare rollen av kung eller dam här. Men det är ju, någonting måste ju hända då på schackbrädan. Då måste någon pjäs bort, och partiledaren ligger ju ofta illa till såna här gånger. Jag tror att Annie Lööf hade haft goda chanser att kunna sitta kvar om man hade velat. Men man märker liksom den här interna kritiken i kombination med många faktorer. Ja, men då blev det nog för mycket helt enkelt.
Jag tror att hon har förlorat. Eller vi vet att Centern har förlorat väljare till Socialdemokraterna. Hon har, dels är det, och dels är det att hon har, så att säga, målat in sitt hörn med den här teoretiska modellen om den breda mitten som inte har funkat. Hon vill inte samarbeta med Vänsterpartiet och inte med Sverigedemokraterna, och då hon tvingat in sig på den sidan och gick i förväg ganska sent i valrörelsen ut med att hon tänkte stödja Magdalena Andersson. Jag tror att det är en förklaring till eller det är naturligtvis en stor förklaring till att det gick så dåligt för Centerpartiet.
Och är liksom idén om den här breda mitten, är den död nu då i med Annie Lööfs avgång?
Det får vi ju se vad nästa...
Men vad tror ni? Alltså, för den funkar ju uppenbarligen inte hos väljarna.
I teorin funkar den ju, men som du säger, hittills har det inte funkat hos väljarna. Det är möjligen ett pedagogiskt problem för nästa centerledare att sprida den bland befolkningen så att folk begriper den. Ibland undrar man om de ens själva begriper det, om man ska vara lite.
Nej, men de har ju haft problem med att förklara ibland hur det här ska liksom gestaltas i praktiken. Men jag tror ju avgörande blir ju vem som blir efterträdare, och nu har de ju ganska lång tid på sig. Det är väl först nästa år som det är centerstämma, och då ska man diskutera det här. Men det finns ju en del kandidater som åtminstone tros kunna vilja föra partiet mer högerut.
Och, alltså, Emil Källström, tänker jag.
Det finns ju Anna-Karin Hatt till exempel, förre ministern. Men det som är intressant är, tycker jag också, att Annie Lööf har ju ändå med det här januariavtalet tvingat Socialdemokraterna att driva igenom en politik som många socialdemokrater hatar. De vill absolut inte ha den här centerpolitiken. Det är ju ingen vänsterpolitik som Annie Lööf har drivit igenom i konkret sakpolitik. Så där tror jag att hon har lyckats få ett väldigt inflytande i politiken. Men hon, jag tror, betraktas som en stor svikare av många gamla alliansen väljare, många som hade hoppats att behålla den gamla alliansen och på så sätt stänga ut Sverigedemokraterna. Ja, nu blir det som det blev. Hon valde Magdalena Andersson, och där tror jag att det är en svekdebatt. Vi minns alla den här skon hon skulle nu äta upp, vem det nu var som sa det, men hon åtminstone inte i början så försvarade hon det här uttalandet. Så att, ja.
Vi
har det blev ju aldrig någon skomåltid i alla fall.
Vi har ju lite Annie Lööf att tacka för namnet på våran podd också, för det var ju som en reaktion på det Annie Lööf gjorde i en debatt här i TV4, ja. Som faktiskt de här käbbel, inte bara, det är bara käbbel, det är bara käbbel.
Ja, visst, när Annie Lööf och TV4-debatten gick fram till Stefan Löfven och han stod där och väldigt klassiskt TV-ögonblick.
Det är ju klassiskt TV-ögonblick, men det tycker jag är faktiskt rätt talande när hon nu avgår. Det är klart att man är aldrig så omtyckt så när man avgår, men hon verkar ju vara genuint omtyckt av de flesta politikerna. Mm. Även folk som hon liksom har pucklat på offentligt och där man har haft tuffa TV-debatter, som just när hon och Stefan Löfven nästan knuffar henne i den här debatten. Mm. Magdalena Andersson, och hon har ju ibland också varit rejält oense, även om tidigare allianskamraterna. Så är det ju väldigt mycket lovord som kommer till henne, och många som just utav de andra politikerna som hyllar den här förmågan att skilja på sak och person, och att det är en sak vad vi säger i debatten, men annars efteråt så är det någonting annat.
Men jag tycker att Annie Lööf, vi pratar om det här med hat och hot och sådär, hon har blivit en symbol för SD-motståndet. Hon tycker så genuint illa om Sverigedemokraterna så att de valde att spräcka alliansen. Lite så kan man se det. Och den symbolen har hon varit, och vi får ju se vad nästa, det är det som blir så intressant. Vad gör nästa partiledare? Kommer hen hålla kvar vid Magdalena Anderssons sidan i vänsterlaget, eller kommer hen hoppa över till Kristerssonlaget? Mm. Då får vi en helt annan framtid i Sverige med politisk framtid.
Det är ju jättespännande, och det är ju det som jag tror liksom Centerpartiet också känner igen, att det är inte ett litet val här nu, utan så här, att det är inte business as usual hur man går vidare här. Och det är ju många som påpekar just där också att om man ska ta klivet över till den andra sidan, det är ju rätt trångt, det är rätt många borgerliga partier. Behövs det liksom ett till liberalt, eller har Liberalerna redan tagit den positionen? Och samtidigt, det finns problem med att stå kvar där man är också.
De har en konflikt i att många av Centerns väljare, eller Centerns medlemmar och väljare, tycker att Magdalena Andersson är den bästa politikern. Det är ganska många socialdemokrater som röstar. Alltså de ligger ganska nära varandra ideologiskt. Men politiskt är ju Centern inget vänsterparti, långt ifrån. De är ultraliberala till stora delar om man tittar på deras sakpolitik. Så att vad ska de ta vägen? Det kan ju avgöra, det påverkar ju oss alla. Det är ett otroligt intressant val när de väljer nästa partiledare i Centern.
Nu säger du hen. Blir det en han eller blir det en tredje hon?
Ska vi gissa? Bäst gissning är väl att man tar en kvinna då, för att så att säga det verkar ju gå den riktningen.
Jag slänger in min hatt i ringen för Emil Källström då, som tidigare var med i partiet och så gled ut och nu är i näringslivet som vice vd på ett kemibolag. Kallar partiet så kommer man, är det så? Eller? Det vet vi inte. Nej. Det är en av de samtal vi förmodligen ska ringa idag för att se vad han säger.
Även om man är populär så det är många faktorer som ska passa in. Det ska passa in framförallt i hans livsmönster. Har man små barn, då är det ingen, eller har man överhuvudtaget barn, så är det ingen lätt uppgift att ta sig an att bli partiledare. För det är inget 9-5 jobb, det är dygnet runt under väldigt lång tid framöver. Och det är ett enormt ansvar. Du är bevakad hela tiden. Minsta lilla felsägning så blir det rubriker och det blir intern kritik kan också bli. Så att det är inget litet uppdrag.
Din jobbannons är förfärligt dålig.
Det blir ingen ny partiledare.
Som politiska reportrar och kommentatorer, har ni sagt hej då till Annie Lööf nu för gott? Eller tror ni, jag menar, hon är inte ens 40 år fyllda. Ministrar och med senior liksom erfarenhet. Det måste ju finnas en enorm karriär för henne om hon får några år.
Naturligtvis. Kopplingen mellan Centerpartiet och näringslivets propagandaorgan är ju ganska intima, så att hon kommer inte vara arbetslös, den saken är klar. Det jag ser fram emot, och det jag tänkte nästan direkt efter att hon gav beskedet igår, det är att man vill ju läsa hennes memoarer naturligtvis. Vad har tankarna varit? Vad har den egentliga strategin varit? Alltså det är otroligt spännande. Hon är en väldigt intressant person, Annie Lööf, tycker jag.
Och sen så tror jag också att partiledare försvinner oftast inte helt. De kanske blekte den i bakgrunden, men så vi Maud Olofsson gjorde ju turné runt här under valdygnet och pratade lite grann om det ena och det andra. De dyker upp i Almedalen. Och på många sätt så är ju så här, min spaning är också från Almedalen, att de som verkar ha roligast är de före detta partiledarna. Mm. För de har inte längre kraven på sig, men de har fortfarande prestigen och tyckommet i partiet liksom, så de kan hova in.
Jag kan nästan lova att hon kommer få en inbjudan till om 4 år när det är val igen i våra soffor.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Inte bara käbbel, politiken i TV4. Kul att ni lyssnar eller tittar. Vi finns ju där poddar finns och på TV4 Play. Och strax innan centerledaren meddelade sitt avsked så träffade ju statsminister Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén för att meddela sitt avsked från posten. Nu leder hon ju en övergångsregering och nu ligger det då hos talmannen och riksdagen att bestämma vem som ska leda Sverige. Och då är ju frågan, vad händer nu?
Ja, alltså min utgångspunkt är att Sverigedemokraterna inte kommer sitta i någon regering. Det är mycket spekulation om det, men sen väldigt lång tid tillbaka så har Jimmy Åkesson och andra partiföreträdares besked varit att ja, vi kräver en ministerpost. Men, om man har ett stort men, det är att om vi inte får sitta i regeringen, då vill vi ha igenom, vill vi ha betalt i form av sakpolitik. Jag var på en presskonferens här i förra veckan, tror jag, när Jimmy Åkesson presenterade 8 punkter de krävde ha med. Det är ju inte bara 8 punkter, det är ju 100-tal punkter de tänker ha. Det ska vara ett avtal, det är papper, det är skriftligt, det är detaljerat, det är datum, det är summor, det ska kontrolleras. De vill ha betalt och de vill ha betalt på riktigt i form av sakpolitik. Men jag tror inte de kommer sitta i någon regering.
Men det känns också som att de tänker sig liksom så här, lite grann med januariavtal som förlaga. Liksom, att här ska vi fästa på pränt vad det är som ska genomföras så det inte blir någon snack om det efteråt.
Han använder januariavtalet som ett dåligt exempel på en alldeles för fluffigt skrivet text. Han vill inte ha det på det där viset. Det ska inte vara några fluffigheter överhuvudtaget. Det ska vara siffror och det ska kontrolleras. Är ni med? Det är 100 punkter. Jag ser framför mig när han kommer med en sån här lunta in till, och kör med vagn in till.
Men jag tror också att, liksom, att sen så blir det ju så att när man då inte får sitta i regering så är det, så att det är ju prestige att ha ministrar. Mm. Och det går ju Sverigedemokraterna miste om. Och då letar man ju andra saker. Då vill man ju ha saker som, så här, okej, det här kanske inte är så viktigt egentligen. Talmansposten är ju ett typiskt sånt fall. Att där kommer ju redan nu signaler från Sverigedemokraterna att de tycker att skulle kanske vi kunna ha
kohandel.
Ja, väldigt mycket kohandel.
Mm. Men det finns framförallt ett väldigt bra skäl för Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna att inte ingå i regeringen. Det allra främsta skälet av alltihopa egentligen, det är för att de kan sitta på läktaren. De kan sitta och titta på och kritisera Ulf Kristersson under hela mandatperioden. De blir inte en del av etablissemanget. De är fortfarande kvar utanför etablissemanget, men de har ju ett enormt inflytande över politiken. De kan ju vilken dag som helst säga, nej men Ulf, det där var inte riktigt bra. Om du inte gör som vi säger så är du inte längre statsminister. Mm.
Eller säger också, då gör vi upp med Socialdemokraterna på den här frågan och så går vi och shoppar på andra sidan stängslet. Så att det är ju, jag tror också att som du säger, det passar deras partiprofil väldigt väl. Mm. Men det som jag tycker är mest intressant med kohandeln liksom, så här, med de här mjuka grejerna, det är ju att Moderaterna har ju vissa saker som de inte heller vill bli av med. Jag pratade med Per Schlingman tidigare, partisekreterare i Moderaterna som var gäst här i Nyhetsmorgon. Och han tog upp just det här att Moderaterna riskerar att bli av med sina kontor och sina lokaler där de har suttit sedan urminnes tider. För det tillhör egentligen näst största partiet, Mynttorget, där hör Moderaterna hemma. Det har vi pratat om förut här, och nu skulle det kunna vara så att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna ska flytta in där.
Givet att Sverigedemokraterna har ett större väljarstöd än Moderaterna just nu då.
Precis. Men, och det där sa Per Schlingman, att det där kommer att bli svårt för Moderaterna. Att liksom, det är en del av självbilden och man har nästan vuxit fast i de här stolarna där inne. Och han tog själv upp att Skandiasalen och hörnrummet som jag satt i, liksom, det här är vårt. Och han sa liksom så här, jag kan tänka mig att de nästan är beredda att ge en talmanspost bara för att få behålla. Liksom, okej, ni får de här grejerna, men då ska vi ha kvar kontoret.
Jo, men det blir ju någon slags... Det blir väldigt symboliskt att Ulf Kristersson får gå in där och ta sina... kartonger, de får ta ner tavlor från från väggarna och damma ur, och sen så tvingas de, det är ju inte det frivilligt, de tvingas bort ifrån från lokalerna därför att de inte blev större än SD. Det är ju ett sätt, det är en maktdemonstration, kan det bli. Det blir väldigt symboliskt.
Men det här spelet bakom fasaden då, är det liksom en det blir lite psykkrig nästan, eller? Hur det uppfattas det? Hur tär det?
För att... alltså, min bild är ändå att de är väldigt målinriktade. Alla de här fyra partierna är inriktade på att vi ska klara detta. Vi ska inte köra den här båten i diket, utan nu har vi fått en chans. Det var supernära att vi inte fick den här chansen. Nu tar vi den här chansen och gör någonting bra av det. Så min bästa gissning är att de kommer göra allt vad de kan för att inte bråka, åtminstone ge en bild av utåt att inte bråka, utan att faktiskt försöka klara av det här. Så att jag tror att de är kompromissvilliga allihopa, och alla har bra läge och bra förhandlingsläge egentligen. Så att,
och det var ju det här de gick till val på, lyckas de inte leverera på den här punkten, då har de ju verkligen svikit väljarna. Så jag tror också att det här kommer Ulf Kristersson att ro i land på något sätt. Det är mer liksom frågan om hur liksom hamrar vi ut där, bjuder vi in Liberalerna eller inte. Men att sen få den här regeringen att överleva i 4 år, för att jag menar, det är lite grann så här också att alla är överens i början och alla tycker det är spännande med regeringsmakt. Sen när man har suttit i 2,5 år och man har tvingats fatta en del rejält impopulära beslut och man har fått ge avkall på saker man har lovat väljarna, då börjar det ju det här riktigt svåra att få det här att hålla ihop.
Men det mest spännande, tycker jag, eller risken för Kristersson, det är ju Liberalerna. Det är ju att det är så jämnt även denna gång, inte lika jämnt men jämnt. Så det räcker ju att någon eller två liberaler bestämmer sig för att de tycker inte det här är någon särskilt bra idé med samarbete med Sverige med Sverigedemokraterna. Så det är otroligt jämnt, och det är ett riskabelt projekt där Liberalerna är största faran för Kristersson. Mm. Och hur ska han räddas ur den här situationen? Ja, en lösning är naturligtvis att han knyter in Liberalerna i regeringen så att Johan Persson till exempel blir skolminister. Ja, då minskar risken för Kristersson att det är massa liberaler som hittar på dumheter, ungefär så.
Och då kan inte de sitta på läktaren och kritisera heller också, utan de har verkligen liksom dragit in dem och satt dem att nu är du en del av det här, så nu får du också ta ansvar för det.
Och det vi pratade om tidigare då, det som händer inom Centern beroende på vem som tar över Annie Lööf, sätter det några griller i huvudet på Ulf Kristersson nu, eller är det liksom på längre sikt?
Ja, omedelbart. Nu är han så fokuserad på bilan regering, men framförallt har det sätter griller i huvudet på Andersson. Det finns ju en risk att sett ur hennes perspektiv att Centern hoppar över till andra sidan. Skulle de göra det så kommer Kristersson dansa hela vägen till... Ja, han kommer ju vara lycklig naturligtvis. Då är han statsminister för lång tid framöver, givet nuvarande opinionsläge.
Det har handlat mycket om politiska vildar i politiken som har fått ett stort inflytande, men riksdagsledamöter som har uteslutits eller lämnat partiet. Nu är det 3 mandats övervikt eller skillnad som det ser ut. Än så länge vet vi väl inte vilka riksdagsledamöter. Kryssen har inte riktigt kommit in.
Nej, alltså. Det är de inte ännu. Det som var nu, det är den preliminära, och just nu as we speak, under helgen så håller länsstyrelserna på att det blir liksom det definitiva valresultatet får vi först under helgen. Och sen så tar det ytterligare tag, och sen så, om jag har förstått rätt, så sen vet vi vem som kryssas in. Och det är också intressant med tanke på Liberalerna, därför att de som är med på riksdagslistan som Johan Persson hoppas ska komma in, ja, de har ju, är ganska trogna Johan Persson och SD-samarbetet och sådär. Men det finns några stycken som kan bli inkryssade som kan ställa till ganska stora problem för Johan Persson och för Ulf Kristersson och hela det här samarbetet.
Och hur är det för Sverigedemokraterna? Där har ju många riktat blicken på, vad har ni ordning på era riksdagsledamöter för att undvika skandaler?
Nej, men det finns ju inget parti som har producerat så många politiska vildar som Sverigedemokraterna de senaste 20 åren. Och det är klart att samtidigt så är det ett parti som har växt väldigt mycket, haft väldigt många stolar att besätta på kort tid, och det har ju gjort att, som de själv har uttryckt, kvaliteten på våra kandidater har inte alltid varit den bästa. Jag gjorde en snabb genomgång av riksdagslistan och konstaterade att här har de ju uppenbarligen jobbat. Att alla politiker som står på Sverigedemokraternas riksdagslista har man sett till är beprövade, välkända lojalister, just för att minska, tror jag, den här risken att man ska få avhopp och vildar. Men med det sagt så har det ju hänt förut, och personer som man trodde skulle vara obrottsligt lojala helt plötsligt säger att nej, det här passar inte mig längre. Så att risken för sverigedemokratiska vildar tror jag har minskat, men visst finns den där. Och historiken är ju spektakulär på området.
Det får man säga.
Tror ni att det kommer fler besked efter valförluster? Det är ju, olika partier har ju gått olika bra. Har vi något mer utspel att vänta eller någon som lämnar in handduken?
Alltså de som ligger närmast, eller så att säga, så där det störst sannolikhet att det blir ett partiledarbyte skulle jag säga är Miljöpartiet.
Språkrören. Lågt förtroende har de haft.
De har lågt förtroende. De gjorde... deras insats i valrörelsen är svår att mäta därför att deras siffror är väldigt dopade. De har ju fått enormt mycket stödröster. Allt annat är konstigt. Om man legat under spärren under långa, långa, långa perioder under den förra mandatperioden. Det är så att säga inte... Vi vet ju inte om det är språkrörens förtjänst att det nu gick bra eller om det beror på stödröster, men jag tror att det kommer... höjas röster om att det ska bytas ut.
Och vänstern, ingenting där. Jag bara tyckte jag såg någon flash som flashade förbi att det fanns någon missnöje med Nooshi. Hon har väl inga planer på att avgå, antar jag.
Nej, men där finns det ju en flygel av partiet som har varit missnöjd egentligen under hela resan. Att man har valt en valstrategi där man försökt ta tillbaka industriväljare på mindre bruksorter från Sverigedemokraterna och försökt kasta ut en inbjudan till dem. Vilket genom en stor turné där Nooshi Dadgostar besökte stålverk och det fanns liksom inte ett tillfälle där hon inte klädde sig i bygghjälm och varselväst kändes det som.
Nej, men de har fått kritik också för att de har haft en inte helt logisk klimatpolitik till exempel. Att de har ju många väljare, framförallt unga väljare som röstar på dem för att de gillar deras klimatpolitik. Och när då Nooshi har ju gått ut med sänkta bränslepriser och sådär och det är inte logiskt för dem att välja och det har ju varit en intern debatt om det där, att klimatpolitiken har de inte skött riktigt bra, tycker jag.
Men jag tror ändå att Nooshi Dadgostar sitter förhållandevis säkert.
Det tror jag också.
Men man kan ju säga att hennes kritiker fick ju vatten på sin kvarn med valresultatet. De hade nog hoppats på bättre och att de skulle ha... Det finns ingen tendens än så länge att de har lyckats plocka sig så många väljare från just Sverigedemokraterna.
Jens B. Nordström, Per Hermarud, tack så mycket för era analyser och kommentarer. Som vanligt är det ju en rörlig materia det här med politik. Så mycket kan ju hända från just nu när vi sitter här i studion till om bara 5 minuter. Det kan komma en nyhetsflash.
Lyssna fort medan tillfället är.
Tack för att ni har lyssnat och tittat. Vi finns där poddar finns och på TV4 Play om ni vill se oss. Stort tack för idag.
Podplay.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.